För drygt 1,5 vecka sedan började det sprida sig ett klipp på sociala medier. I en början ser det ut som vilket som helst telefonfilmat klipp från en konsert någonstans i världen, men mitt i allt händer någonting. Plötsligt släcks alla lampor på scenen och musiken tystnar. Efter en stund när lamporna tänds igen så ser vi hur den japanska artisten Maki Otsuki eskorteras av scenen. Allt det här utspelar sig i Shanghai och det får mig att undra, vad är det som är så fel med japansk musik i Kina? Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig Alexander Bejar och utrikesredaktör Thomas Silén. Och den kommande kvarten ska vi reda ut det otroligt inflammerade läget mellan Japan och Kina. Ja, Kina och Japan verkar bråka och för mig i alla fall blev det tydligt när jag såg den här videon på den japanska artisten Maki Otsuki som eskorterades av scenen mitt under ett uppträdande i Shanghai. Thomas Silén, du är utrikesredaktör här på Svenska Yle. Vad är det som är så fel med japansk musik i Kina nu mitt i allt?
Felet med japansk musik i Kina är att den är populär och just nu är Kina och Japan i gräl med varandra och då har Kina gått på en sån här gigantisk offensiv både ekonomiskt och kulturellt mot Japan och i princip börjat ställa in mängder av olika kulturfunktioner som just den här konserten som faktiskt var en del av ett större anime-konvent, alltså en sån här japansk tecknad film. Det finns andra jazzartister, andra popartister populära i Kina, japanska alltså, som har fått sina konserter inställda, antingen är det tyst eller väldigt sådär offentligt. Och det är liksom, det här är ett led i ett större diplomatiskt gräl som har nu pågått i, ja, vad blir det, kanske 3 veckor nu mellan de här länderna.
Men vad är det som har utlöst den här diplomatiska krisen? Jo, Thomas berättar att det här missnöjet mellan länderna nu grundar sig i ett uttalande som den nya japanska premiärministern Sanae Takaishi gjorde om Taiwan. För i en utfrågning i parlamentet fick premiärministern en fråga av oppositionen som handlade om just Taiwan. Och premiärministern sa i en bisats att ifall Kina skulle få för sig att invadera Taiwan militärt så skulle det trigga en existentiell kris för Japan och Japans säkerhet och då skulle de kunna ingripa militärt.
Och det här var det som utlöste en enorm storm av 2 anledningar. För Kina handlar det ju naturligtvis om att Taiwan-frågan är fruktansvärt känslig. Om någon petar på den från högre ort någonstans, vilket land det än är, så då måste man svara på det. Och är det Japan så är det extra känsligt. Men det är också speciellt därför att den här formuleringen att kalla det för en, att den här sortens attacker skulle trigga en existentiell kris är samtidigt en juridisk sak. Mm-hmm. Därför att Japan har sedan andra världskriget en grundlag som gör att de inte får använda armén utanför liksom, Japans gränser. De har en sån här självförsvarsstyrka som det heter.
Ja.
Men 2015 så fick man till en lag, en tolkningsförändring ska vi väl kalla det, där man just i vissa fall, om det är så att Japans existens är hotad av yttre omständigheter så kan man sätta in det på andra platser också. Så det här är en slags sån här juridisk term som har plötsligt gett henne juridisk rätt att ingripa i Japan, i Taiwan militärt och det är ett problem för Kina.
Mm. Vad är det som fick premiärministern att uttala sig om Taiwan på det här sättet?
Nå, som sagt, det började med den här utfrågningen men saken är den att hon har ju alltså haft de här åsikterna tidigare. Hon är inte ensam om det. Det finns många före detta politiker som nu är liksom i olika sån här think tanks, alltså sån här tankesmedjor och vad de än är. Det finns många som delar den här tanken och det finns många japaner som också är väl medvetna om att det är klart att om Taiwan är hotat så blir det en säkerhetsrisk för Japan för det ligger ändå så pass nära. Men man säger inte det. Det är en sån här tyst sanning som man inte får säga. När Sanae Takaishi sa det som lokalpolitiker då ryckte man lite på axlarna och sa att ja, hon är lite av den här, hon är på högerfalangen av de här lite mer militanta liksom, politikerna. Men när hon säger det i egenskap av premiärminister då är det en annan sak. Då har man sagt den, så att säga, den tysta delen rakt ut, officiellt. Och det får man inte göra. För Kinas del så handlar det nämligen om, som sagt, Taiwan är en sån fruktansvärd liksom, viktig del av det kinesiska narrativet. De har, Xi Jinping i synnerhet, som är alltså Kinas ledare sedan 2013, har gjort det mer och mer till en del av Den kinesiska berättelsen att vi var ett imperium en gång i tiden. Sen så kom yttre makter och förgjorde oss. Det var mongoler och det var liksom imperiemakter, Ryssland och britterna och allt det där. Men nu är vi på väg tillbaka för att återta vår rättmätiga plats som liksom den ledande i världen. Och i det här ingår då att Taiwan, som en gång någon gång tillhörde så att säga, det kinesiska riket, det måste införlivas i det här riket igen för att den här stora grandiosa visionen ska bli verklighet. Och man har sålt in det här till det kinesiska folket, man har byggt politiken på det här. Det är liksom en kärndel av det kinesiska kommunistpartiets existens. Så varje gång någon officiell på högre nivå hotar det här eller ens antyder på att man skulle kunna lägga sig i det här, då angriper man med de tyngsta vapen man bara kommer åt. För att det här är en fadäs, det går inte bara sopa under mattan sådär som en dum kommentar.
Mm. Så från båda de här parterna så är Taiwan en känslig zon eller ett känsligt ämne?
Absolut. För Kina rent propagandamässigt och liksom praktiskt, och för Japan också då militärt praktiskt, för att det är en säkerhetsrisk.
Men det här är inte den första gången som de här två länderna grälar med varandra, utan de här länderna har en ganska krånglig historia, berättar Thomas. Under slutet av 1800-talet moderniserades och expanderade Japan i snabb takt och invaderade då bland annat Kina. Under andra världskriget fortsatte Japans framfart i Kina, vilket ledde till miljontals döda, och det har lämnat djupa sår i ländernas relation som fortfarande finns kvar i många kinesers minne. Så det här missnöjet mellan länderna, det har funnits länge, men Thomas, hur beroende är de här länderna av varandra?
Där har vi lite samma situation som till exempel Europa och Finland och USA och Kina har, att Kina har, alltså USA kanske är ett dåligt exempel för Kina har ändå liksom beroenden av USA, men Kina har blivit en ekonomisk stormakt som har gjort att andra länder har blivit beroende av dem, och den, alltså japanska handeln med Kina är jätteviktig. Kina är Japans största handelspartner enskilt. USA är den andra, men Kina är jätteviktigt i alla de här stora japanska företagen. Man kan tänka sig allt från bilfirmor som Toyota till klädbutiker som Uniqlo till exempel. Allt sånt här finns i Kina. De gör många miljon miljardaffärer. Så att Det är liksom en jätteviktig del av ekonomin. Turismen, ungefär en fjärdedel av turisterna i Japan kom från Kina i år.
Mm.
Så den turismsektorn är också väldigt viktig för dem. För Kinas del så är det naturligtvis viktigt att de har affärer. Jag menar, de vill gärna ha affärer med så många som möjligt. Och det har ju varit hela devisen för Kina. Att vi kan vara vänner, vi kan göra affärer med varandra. Let's all get along. Men för dem är det inte en lika stor förlust att bli av med den kinesiska liksom, affärsverksamheten. Rent ekonomiskt så är det så. Sen finns det andra geopolitiska aspekter som gör att Kina inte riktigt kan gå hur hårt fram som helst.
Mm. Ja, vi kommer till dem om en stund. Men om vi blickar framåt och funderar på vad som händer nu eller vad som händer härnäst. En sån här kris mellan Japan och Kina som nu då verkar, den kanske inte bara bubblar under ytan mera, men den har inte riktigt kokat över ännu. Vad kan en sån här kris leda till?
Vi ska se. Alltså det är alla analytiker i princip utan undantag som jag har läst om ser det här som en av de absolut allvarligaste diplomatiska kriserna på väldigt, väldigt länge. Det fanns en större dispyt där i 2010-2012 där Japan och Kina grälade om en ögrupp som Japan administrerar över ögruppen. Den ligger liksom söder om de japanska huvudöarna. Men Kina gör också anspråk på dem och det har varit gräl om dem titt som tätt. Alltså kinesiska kustbevakningen skickade dit skepp. Det fanns fiskebåtar som tog sig in i vattnet. Japan anhöll en av fiskarna på den här båten, vilket ledde till en gigantisk diplomatisk kris när den kinesiska staten då organiserade stora protestvågor mot japaner i Kina. Butiker vandaliserades och Toyota-bilar brändes och allting. Och det var allvarligt.
Mm.
Och det tog en stund innan det dog ner. Som sagt, 2010-2012, så vi snackar om ett par år. Det finns väl fortfarande lite kvar i någons bakhuvud att det här hände då. Men det här är kanske det allvarligaste sedan dess. Det är svårt att säga vad det går för så här. Kineserna vill att Takaichi ska dra tillbaka sina kommentarer. De vill att det ska offentligt sägas att nej, jag hade fel. Ingen ska få röra den kinesiska så att säga, strävan att återförena Taiwan och så vidare. Och så vidare. Takaichi har inte visat sig vara villig att göra det här. Trots att det kanske bara var en sån här liksom, sidokommentar på en oppositionsfråga. så har det gett henne eventuellt vissa fördelar. För att tvärt emot vad kanske kineserna hoppades på, som kände till att Akaichi ändå hade de här åsikterna, som kanske hade förberett sig på att det kommer någon gång att komma någon sånt här. Men det verkar inte ha rubbat hennes, så att säga, popularitet. Tvärtom, hon är kanske en av de mest populära premiärministrarna som landet har haft på väldigt länge. När det gäller frågan om det här med att Japan ska lägga sig i Taiwans frågor eller inte, så är folket väldigt delat. Men det är inte så att alla säger att nej, det här var en dum idé, utan nästan hälften tycker att jo, det är klart att Japan kommer att lägga sig i det här. Det är bra att hon står på sig. Mm. Kineserna har ju som sagt lagt jättemycket press på Japan, mer än de någonsin har varit. Till exempel de här inställningarna av de här kulturella festivalerna och konserterna. Det är ett medvetet drag. Det är inte bara det att en ekonomiskt stor grej att en konsert ställs in, utan man slår medvetet mot den japanska kulturen för att markera att japanerna, de ska vi inte lyssna på, de är dåliga. Och de kan driva det här ganska långt, för vi har ändå inte kommit in, förutom då som jag nämnde att det finns stora företag som de skulle kunna utöka, eller alltså utöva press mot. Så finns det till exempel den här berömda frågan om sällsynta jordartsmineraler, som även USA och Kina haft ett problem med. Det vill säga att Kina dominerar den här marknaden så väldigt hårt att de kan få för sig att eventuellt strypa leveranserna, eller man skulle göra det jäkligt svårt för Japan att få de här liksom jordartsmineralerna, vilket de behöver för att tillverka elektronik och chip och sånt som den japanska elektronikbranschen och i förlängningen då affärsvärlden och ekonomin bygger på till en stor del. Så sådana verktyg finns kvar i verktygslådan, så vi kan se en eskalering. Händer det, då kommer ju naturligtvis Japans ekonomi få ännu större problem. De har redan nu svag yen, det är mycket ekonomiskt missnöje. Och det är en av världens största ekonomier. Även om de inte är liksom nummer två som de var länge, utan nu är de nummer fyra eller fem om jag minns rätt. Jag vet inte exakt var de står nu. Men det, om deras börser börjar svaja och det börjar bli riktigt knaggligt för dem, så kommer det att påverka resten av den globala ekonomin också förr eller senare. Och sen är det aldrig bra med handelskrig, som vi vet. Handelskedjor hänger ihop så väldigt hårt med varandra, så det kommer också att påverka. Så det är liksom den effekten det kan vara, och det är som det är, som det är just nu, så verkar det alltså inte finnas något tecken på att det här kommer att lugna sig.
Nu, du har nämnt ord som handelskrig, jordartsmetaller, geopolitik, så då kan jag nämna den gemensamma nämnaren där, alltså USA. För det är inte bara Japan och Kina som är intresserade av Taiwan, utan också USA har ett intresse i det här. Kan USA dras in i en konflikt mellan Kina och Japan?
De är på sätt och vis redan indragna av den enkla anledningen, framförallt att Japan är ju USAs främsta allierade i den här regionen. Det har de varit sedan andra världskriget, och det ingår i en deal. Det finns amerikanska trupper, det finns baser. De är det militära paraplyet för Japan, som är just, som jag sa, som inte får agera självständigt utom i vissa särskilda fall. Nu ska jag inte spinna för långt på det här, men att i princip om det skulle uppstå en dispyt militärt mellan Japan och Kina, ens en liten, så blir USA indraget vare sig de vill eller inte, för de har det här liksom olika avtalen. Men de är också indragna just därför att, som du nämnde här, det har varit handelskrig. Trump har varit på liksom stridsfront mot Kina. Sen har han ju backat efter det. Man vet aldrig riktigt var han står när det gäller Xi Jinping, Kinas ledare. Så att han är ju mån om att det helst inte ska röra på sig allt för mycket där. Han var faktiskt för en vecka sedan och pratade med Xi. Och strax därefter så pratade han med Takaichi i ett försök att få någon slags kontroll över det här. Och han kommer ju bra överens med den här nya premiärministern Takaichi, enligt hennes egen utsago och enligt hans också. Så att han har säkert ett intresse av att fortsätta det här liksom goda relationen, samtidigt som han ändå inte vill stöta sig för mycket med Kina för att det finns de där jordartsmetallerna. Så det är en härva redan där, bara av att USA har det här liksom paraplyet och den här närvaron och den här uttalade ambitionen att hålla Kina lite på plats. Och det här vet kineserna också om, så det här goes both ways, som det heter. Det vill säga att Kina vågar ju inte, de vill pressa Japan naturligtvis, och de gör det så långt som de vågar. Men skulle de till exempel få för sig att blockera jordartsmineralerna, då finns det en viss risk för att Trump börjar snegla på det här och tycker att, men om ni gör så där med Japan, tänker ni göra något likadant med oss? Och så lägger han sig i det här. Och det finns en massa rörliga delar i det här som hör ihop med handel, som hör ihop med liksom de här stormaktsambitionerna mellan de här två länderna. Och hela den här maktbalansen i området som alltså har blivit mycket mer osäkert. Och sen så hör det också till att på grund av Trump och hans uttalade vilja att de här allierade ska bygga upp sina egna militärer lite mer, så har det också lett till då att Japan har ju utökat sin budget för militären enormt, alltså enorma mängder. Det är liksom på en nivå som man inte har sett på väldigt, väldigt länge i Japan. Och det oroar också Kina. För att man vill ju inte liksom bråka med en makt som kanske då kan få ännu större argument politiskt inrikes. Att hej, men då behöver vi bygga på vår militär ännu mer och kanske ta mer ännu hjälp av USA. Så att det är en jättesvår balansgång, så det kan i bästa fall, det pågår ju diplomatiskt arbete i bakgrunden naturligtvis för att gjuta olja på de här vågorna. Hittills har det inte gått jättebra. Men det är ingen vill ju ha krig.
Mm.
Så det enda som kan hända nu är att Takaichi backar och Kina är nöjda. Eller så fortsätter det här hålla på ett tag och så rinner den lite ut i sanden i det tysta. Eller så sker någonting värre, någon incident inträffar någonstans, helst inte kanske med något fiskebåt eller just någon kustbevakningsbåtar i omstridda ögrupper som redan faktiskt den här veckan som vi pratar har hände. Det var en liknande incident som jag beskrev tidigare. Något sånt kan förstås hända, men det är svårt att förutsäga.
Mm. Du sa tidigare just att om det här skulle utvecklas till någonting större, kanske ett fullskaligt krig. Vad tror du, Thomas? Kan det här utvecklas till ett inom situationstecken riktigt krig?
Nej, alltså det är inte sannolikt. Det som är mest sannolikt om det sker någon incident är att man snabbt som tusan försöker få kontroll över det. För då tror jag att alla grupper inser att det här gynnar ingen. Det finns ingen intresse av att starta ett krig, för Kina är inte i en position där de skulle kunna sätta emot USA. Jag tror inte att USA är särskilt sugna på krig, och japanerna är ändå, trots den här upprustningsmentaliteten och så vidare, så är det i regel japanska folket är emot krig. De vill helst inte ha något krig överhuvudtaget. Och börjar man sätta igång sådana hjul, så finns det förstås Nordkorea där med sina potentiella robotar, och sen har vi sydkoreanska problem. Så det sätter igång så mycket att det finns alldeles för mycket att förlora på det i nuläget. Det finns ingenting riktigt att vinna på det.
Tack för det, Thomas.
Tack.
Du har lyssnat på Nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar, och utrikesredaktören Thomas Silén. Ett nytt avsnitt av Nyhetspodden det hittar du direkt från morgonen varje måndag till torsdag på Yle Arenan. Om du lätt vill få en påminnelse om när det finns nya avsnitt, så kan du i Arena-appen lägga till oss i din lista och beställa på våra notiser. Det är de där två symbolerna bredvid startknappen. För slutmixar dagens podd står Max Kivivuori, och Lukas Dahlström är Nyhetspoddens producent.